Hej och välkomna hit. Jag heter Marianne Bengtsson och här sitter jag med Jesper Karlsson. Hej Jesper. Vem Hej. Är du?
Mitt namn är Jesper Roger Karlsson. Jag är kungsörbo. Jag kan tillhöra den finsk-svenska minoriteten. Det beror på vem man frågar. Och jag är besläktad med den svensk-finska klanen Kaitajärvi i Österbotten.
Ja, och du är ju jättemycket historiskt intresserad. Och vi har ju valt här att du ska prata här om excentriska personer eller diktatorer genom tiderna i den här serien som vi har kallat Intressant vetande. Och vem ska du prata om idag?
Idag ska vi prata om mannen vid namnet Johan Shikai.
Johan Shikai, vem var nu detta?
Ja, Yuan Shikai, eller Yuan Shikai, som det är på kinesiska, föddes 1859 i Kina, såklart. Han föddes i en familj som var ganska högt upp i rangen. Man kan inte säga att han var han tillhörde inte adeln, för i Kina hade ingen adel. Den enda adelsfamiljen var den kejserliga familjen. Den närmsta man kunde kalla till adel var ju de olika människorna som jobbade runt omkring med kejsaren, som de olika byråkraterna. Därav Shikais far och farfar var byråkrater i samhället.
Mm-hmm. Jag har faktiskt aldrig hört talas om den här mannen, så du får verkligen berätta nu vad han har gjort eller betytt för historien.
Ja, Yuan Shikai var väldigt viktig. Men under sin unga tid så var han inte viktig. Så var han inte viktig förrän 1873.
Jag tänker, i hans unga tid, så han blev inte så gammal eller?
Oh, han blev relativt gammal.
Okay.
Jag kan säga senare när han dog. Mm-hmm. Ja, i alla fall. Hans liv var inte jätteviktigt förrän 1873, när hans farfar och far dog. Och enligt den konfusiska familjehierarkin så blev ju han familjens överhuvud. Vilket var ju att han fick det här viktiga manstagandet ganska snabbt i livet. Han försökte bli byråkrat precis som far och sin farfar. Mm. Men det problemet är att den kinesiska byråkratin, examen, är en av de värsta examerna man kan ta i världshistorien. 1% av de som tog det fick jobba med det. För att det var så svårt, för att Man ville inte ha medelmåttligt intelligenta människor i samhällets styrelse. Man ville ha genier.
Ja, det är klart. Nu är det ju inte alltid så i vår tid, så att säga, så att alla kanske inte är genier som sitter i styrelse.
Definitivt inte.
Nej.
Men detta systemet var ju också inte perfekt. Det var mycket fusk som pågick. Det var mycket pengar som var inblandade. Och det var faktiskt så Shikai lyckades komma in till slut. Mm. Shikai använde pengar i att köpa sig fram till den positionen. Och de pengarna fick han från att Shikai utnyttjade sin tid i armén. För att det fanns två sätt att komma upp i den kinesiska hierarkin. Antingen som byråkrat eller som militär. Och där valde Shikai, i att efter att ha misslyckats två gånger i byråkratin, att bli militär först och sen köpa sig till byråkrat.
Det här med militären har betytt väldigt mycket. Det har vi ju konstaterat tidigare.
Ja, militären är ju det viktigaste i samhället efter staten själv. För en stat utan militär har svårare att överleva än en militär utan stat.
Som det sagt. Mm.
Och då när Shikai gick med i militären, gick han med i en väldigt specifik militär. Han gick med i Huai-armén. Och Huai-armén hade varit med i stridigheterna under 1850-talet mot det värsta upproret i kinesisk historia och det blodigaste inbördeskriget i världshistoria, Taiping-upproret.
Oj, ja.
Så anledningen varför Huai-armén var så väldigt viktig och så kraftfull var att den var den mest europeiskt, ska man säga, utbildade armén i Kina på den tiden. De hade de mest moderna vapnen på den tiden och de tillhörde inte flaggsystemet som fanns under Qing-dynastin i Kina. Och flaggsystemet, för att väldigt snabbt förklara det var ett system med, beroende på vilken etnicitet eller vilken klan du tillhörde, så tillhörde du en viss grupp som designerades i flagg i olika färger, grön, röd, gul, vit, blå, och som var uppdelade i armé och kavalleri. Och de var ganska traditionella, för de var också väldigt politiskt inblandade. Huai-armén var tekniskt sett en privat armé som inte behövde lyssna på den kejsaren eller den kejserliga politiken. Endast den i kontroll behövde göra det. Så militären var ganska, den var ganska fri till att göra så som den ville. Vilket vi kommer se senare utvecklas under Yuan Shikais liv. Det som blev Yuan Shikais mest viktiga sak han gjorde under den här tidiga tiden i sitt liv var att under 1800-talets nära slut så var det en incident i Korea som kallades för Immo-incidenten. Det var en stridighet mellan den kejsarinnan snedstreck drottningen av Korea och hennes svärfar. Svärfaren var, man skulle kunna se att svärfaren hade gjort statskupp mot sin egen son. Sonen fick vara kung och senmedare kejsare, medan faren var riksföreståndare, kan man säga. Och det var stridigheter mellan han och hans sons fru. Sonen var ganska svag i sitt politiska tänkande, medan hans fru inte var det. Hon lyckades övertyga den kejserliga familjen i Kina att hjälpa henne göra sig av med honom. Vilket,
kvinnor alltså, kvinnors list, eller?
Mm. Så går det på den tiden. Och en av de personerna som blev ditskickade av kejsaren var Huai-armén under den gule Bismarck, Li Hongshang, som skickade sin armé med Yuan Shikai i ett av lederna. Och Yuan Shikai stannade i Korea väldigt lång tid, för Korea hade väldigt svårt med sin politik. 2 år senare så var det en försökt statskupp mot kungen, vilket ledde till hans frus död i förgiftning, om jag minns rätt. Oj. Och Yuan Shikai fick vara med och stoppa det. Samtidigt så gick Japan in i Korea, för Japan hade under lång tid vilja erövra Korea. Men detta var inte en erövning. Det var mer som en... Hur ska man förklara det? Det var mer som en... Den japanska armén gick in i Korea och stannade där tills Kina och Japan hade ett avtal om var och vem Koreas inflytande tillhörde. Och en av de personerna som var med i detta avtalet var Yuan Shikai, som använde sin politiska list då i att lyckats få fram ett bra ett bra tal mellan Kina och Japan.
Ett retoriskt tal.
Mm. Några år senare så blev det tyvärr dock krig mellan Kina och Japan över vem som hade kontroll över Korea. Men vid det laget så hade Yuan Shikai blivit hemskickad till Kina. Så han var inte kvar till det. Men under året 1898 blev han väldigt viktig igen. 1898 var under den tiden i Kina som kallades för självstyrkningstiden. Kina hade blivit hånade i deras förlust mot Japan. Kina kan ju inte förlora mot ett annat land. Kina är ju riktpunkten till universum på den tiden. Så att de förlorar, det är ju en skam. Och den skammen har förstört hela dynastier förr i tiden. Så det var en väldig sakfråga i vad man skulle göra. Och den sakfrågan blev ganska viktig i en stridighet mellan kejsare Guangxu och hans mor, kejsarinnan Cixi. Som Guangxu stod för att man skulle göra Kina mer västländsk, ta in mer västländska teknologier, mer västländsk lära. Cixi var lite mer skeptisk på vad man skulle ta in. Hon trodde inte att man inte skulle ta in någonting. Men hon var lite mer specifik vad hon tyckte man skulle ta med och inte ta med. Och vid den här tiden så var det väldigt viktigt att man ville ju ha så många supportare som möjligt på den här tiden. Speciellt med infight mellan familjen själv. Och en av dem som blev framkallade av kejsare Guangxu var Yuan Shikai. Yuan Shikai var ju i det här laget så ledde han en del av den här Shui-armén som var den mest moderna militäriska armén i Kina. Men Yuan Shikai var också tillkallad av kejsarinnan Cixi till att hon också ville ha hans support. Och det är här Yuan Shikais det som man ser honom till att vara en förrädare börjar. Det är här det första språnget. Vem ska han hjälpa? Ska han hjälpa kejsaren eller ska han hjälpa kejsarens mor? Det slutar med att Johan anser att det är bättre att hjälpa kejsarens mor utav rent själviska skäl. I att han har mer att vinna från att hjälpa henne än att stödja honom. Det slutar med att kejsaren blir satt i husarrest. I att Yuan Shikai berättar för den närmst stående befälhavaren till Cixi vad kejsaren håller på med. Och det var det första steget i hans förrädiska stil.
Ja, jag förstår. Första steget, säger du?
Ja, första steget. Nästa steg kommer bara ett år efter. Ja. År 1899. Okay. 1899 är ju då det så kallade boxerupproret hände. Då kinesiska upprorsmän med tron på sina mystiska magikrafter vill kasta ut de slemmiga västerländska imperialisterna och till och med störta kejsardömet. Men det som hände var att kejsarinnan Cixi, som nu mer eller mindre styr över landet, lyckas få sig till boxerrebellerna på sin sida. För att hon vill också kasta ut europeerna. Det slutar med att istället för att de olika europeiska kolonierna i Kina bara slåss mot upprorsmännen, de invaderar Kina själv. Detta var en katastrofiskt dum idé. Den var så dum så att de, så att nästan till hela södra Kina gjorde uppror mot kejsarinnan själv och tog hjälp utifrån västlänningarna under det som kallades för den söderliga skyddsalliansen. Och en av dem som var med i den, det var Yuan Shikai. Yuan Shikai var inte dum. Han var inte blint lojal. Så Yuan Shikai gick med i det här, vilket slutade med att efter att han hade hjälpt europeerna med att krossa boxerupproret, så lyckades han tjäna till sig lite pengar från dem och lite fina grejer som ny militär utrustning och sånt. Så det var ju också själviskt. Och det var andra språnget.
Ja. Och sen då?
Ja. Sen efter det så blev efter några år så blev Guangzhou-kejsaren frisläppt. Och Guangzhou-kejsaren ville döda Yuan Shikai. Just för att han hade förrått honom. Det stod till och med i hans vilja att Yuan Shikai måste dö. Tyvärr hände ingenting. Någonting viktigt som hände dock efter Boxerupproret var att den gule Bismarck, Li Hongshang, dog. Han var gammal. Han hade levt ett långt liv. Och han blev väldigt pressad och utstressad av det här Boxerupprorets fredsavtalen. Han var den enda som europeerna kunde tala med. Shixi vägrade tala med dem och vågade inte tala med dem. Bara Li Hongshang vågade. Och Li Hongshang dog inte långt efter fredsavtalet var över. Och Li Hongshang var väldigt trofast i att Yuan Shikai är, som var hans lärling, att han kan ta efter honom och göra det han gjorde. Så Yuan Shikai fick hans positioner. Men med tanke på att kejsare Guangzhou ville ha honom död, så lyckades ju Yuan, han lyckades komma undan med livet i håll. Men han blev av med allt fint han hade och han fick bo i exil. Men det var inte innan han hade format om Huai-armén till sin egen privata armé, vilket fick namnet Beiyang-armén, för den var situerad runt Beiyang. Och sen så levde Shikai i exil 10 års tid någon gång, kanske lite mindre, tills revolutionen 1911 påhände, som kallas Qinghai-revolutionen. Qinghai kommer från det specifika året via nummer och djur, vilket jag inte kommer ihåg. Men ja, det är därför man kanske undrar varför kallas det för Qinghai. Och då så blev det att upproret i södra Kina var väldigt skrämmande för Qing-dynastin. Qing-dynastins kejsare Puyi vid denna tid, han var väl runt 6-7 år gammal. Så han kunde inte göra eller leda eller säga någonting i denna tid.
Nej, precis. Och, de satt väldigt som små barn på.
Ja, och det var ju politiska instridigheter mellan familjemedlemmar, så det var lite kaos. Och man kallade tillbaka Yuan Shikai, eftersom att han hade ju den här moderna Beiyang-armén i sin hand som inte gjorde någonting. Så man bad Shikai, snälla kom tillbaka och hjälp oss. Men Shikai tackade ju nej, han hade ju gått i pension, ansåg han. Men de lyckades övertala honom att komma tillbaka genom att göra honom statsminister. Vilket var den största positionen han hade då. Och med den positionen så gjorde han sig bara mer och mer kraftfull till att han var mer eller mindre landets ledare och ingen kunde ifrågasätta honom. Och Shikais armé, Beiyang-armén, kunde ha krossat upproret. Men Shikai insåg att om upproret krossas, Då finns det ingen anledning att jag är statsminister längre. Så Chikai höll ett privatsamtal med upprorsledarnas mer eller mindre ledare Sun Yat-sen, om du har hört talas om honom.
Nej.
Han anses som den moderna Kinas landsfader i alla fall.
Okay. Ja, ja.
Och han och Chikai höll ett hemligt avtal med varandra. Mm. Vilket slutade med att Chikai kan övertala den kejserliga familjen att avgå. Och när han gör det så ska han få bli president. Och Sun Yat-sen tyckte det var helt rättvist, för Sun Yat-sen ansåg att han ansåg aldrig att han skulle vara president själv. Han tyckte att makt fördärvade folk, så han ville inte ha det. Men han tyckte också att hans politiska system som han hade byggt upp, den skulle ju vara så bra så att Yuan Shikai skulle ju inte sitta som president länge. Och så blev det 1912. Qing-dynastin blev avskriven. 2000 år av kinesisk historia slutade då med att de inte hade någon kejsare längre. Och Yuan Shikai blev president av den första kinesiska republiken. Och efter det så insåg folk att det var ett misstag. Yuan Shikai utnyttjade det väldigt dåligt skrivna konstitutionen som Sun Yat-sen hade. Sun Yat-sen visste inte om han skulle ha en han visste inte om det skulle vara en parlamentisk demokrati eller om det skulle vara en presidentisk republik. Så han gjorde en blandning utav dem. Mm-hmm. Vilket menade ju bara att Yuan Shikai hade lite makt, men han behövde bara lite makt för att få mycket makt. Han gjorde ett falskt uppror som inte fanns, men som sa att det är uppror här uppe i norr, så vi kan inte ha huvudstaden här nere i söder. Vi behöver ha den i den gamla huvudstaden där jag har all min makt. Vilket gjorde att han blev mer maktfull. Han hade ju fortfarande kvar den mest moderna militären i Kina. Så man kunde ju inte göra uppror på honom. Fastän man försökte 1913. Vilket helt och hållet misslyckades. Han skrev om nya lagar. Han blev president på... Han ändrade om presidenttiden på 10 år. Fick man vara president. Så att han var president på livstid. Sen så tog han bort konstitutionen helt och hållet. Så att den inte fanns. Sen så började han göra lite saker som folk var lite nervösa över. Han började ge uppoffringar till olika tempel. Det är ju inte någonting en modern västländsk liknande president gör. Det var ju det kejsaren gjorde. Och det var då 1915. Yuan Shikai förklarade sig för kejsare av Kina. Precis. Under namnet Hongxian. Det blev helt och hållet bakslag på det. Ingen ville ha en ny kejsare i Kina. Hela södra Kina gick i uppror mot Yuan Shikai. Yuan Shikais närmst stående militärer, de som hade hjälpt honom under alla dess år, förrådde honom. Endast ett få stanna kvar med honom. Han hade säkert kunnat vunnit med tanke på att han hade över 1 miljon män på sin sida. Men för att få en lojal armé behöver man kunna betala dem. Vilket han hade spenderat alla sina pengar på fina silkkläder.
Hur avslutade han sina dagar?
Han avslutade sina dagar inte på det sättet man hade trott. Han lyckades vända om och säga att han är inte kejsare. Det var bara ett skämt nästintill. Och där sa han att okej, jag är inte längre kejsare, men jag tänker fortfarande vara president. Och det tyckte ingen om heller. Men man behövde inte vänta så länge för att Yuan Shikai dog 1916.
Ja.
Han var redan sjuk. Han var redan dålig, han hade redan dålig hälsa innan allt det här. Men stressen av allt det där tog nog koll på honom till slut. Yuan Shikai blev begraven i ett mausoleum i kejserlig stil, även fast han inte var kejsare längre, men ja, ja. Och där ligger han än idag. Och man kanske tycker att hans tid vid den riktiga makten i Kina var ganska kort. Han var ju inte ens ledare, vad var han, ledare från 1912 till 1916. Det är ju ganska kort. Men han gjorde mer påverkan under de åren i Kina som fortfarande håller på idag. När Yuan Shikai kom till makten så gav han ju alla fina provinciella så här ämbeten till sina närmsta stående militärer. Och när han dog så kunde ju ingen komma överens om vems president. Så alla blev krigsherrar med sina egna mini-arméer i sina egna provinser och slogs i över 10 år mot varandra. Och det slutade med att Kina var politiskt polariserat, vilket det fortfarande än är idag.
Tack Jesper. Det här var en lång historia, men också intressant. Ja, vi har ju diskuterat lite grann om vem du ska prata om i nästa avsnitt.
Ja.
Vad är vi sa om det?
Ja, jag tror vi tar och börjar med den lite mer okända än den andra vi pratade om. Så nästa avsnitt så ska det vara om Robert William Wilcox.
Ja.
Även känd som järnförsten av Hawaii.
Ja, och det ser vi fram emot. Vi säger hej då!
Hej då!